Du lyssnar på Webradio Areton.
Hur sörjer man någon som man inte får sörja? Någon som gått bort i det onämnbara och som begravs med en förtvivlad mor som enda sörjande. Mitt namn är Sabine Schultz-Svensson och det här är min berättelse som tidigare aldrig berättats men som funnits med mig större delen av mitt liv. Hon stod längst fram uppe på balkongen i den flera hundra år gamla aulan. Lokalen var nästan fullsatt. De snirkliga utsmyckningarna i taket och doften av gammalt trä var tilltalande. Genom sorlet från stökiga gymnasieelever gengöd historiens vingslag samtidigt som de obekväma träbänkarna knakade oroväckande. Spår från tidigare årskullar fångade hennes uppmärksamhet. Ord som förmodligen var på latin stod inristade i den pärlgrå träpanelen. Var det må hända en förbannelse eller var det bara gjort av någon som velat lämna ett avtryck för kommande generationer? Hon skänkte sina föregångare på skolan några sekunders tankeverksamhet. Sen makade hon in sig i den trånga bänkraden tillsammans med de andra. Det här var i slutet av 70-talet. De utsvängda jeansen hade börjat smalna av. Brunt och orange var inte längre de enda självklara färgerna. Och den nya militärgröna jackan hon tjatat sig till bars med stolthet. Vårterminen var i det närmaste slut och det var dags för den årliga skolpjäsen som av tradition alltid framfördes av avgångselever. Det låg förväntan i luften. Några av de mest hormonstinna grabbarna lugnade till slut ner sig med hjälp av rektorns hårda hand och stålgrå blick. De snygga tjejerna i raden bakom suckade över barnsliga förstaårselever men tystnade när musiken satte igång. Föreställningen kunde börja. Strålkastarna tändes, ridån gick upp och en ljuskägla sökte lite trevande efter sitt mål. Där stod han så, mitt på scenen. En sistaårselev som fullständigt gått under hennes annars så skärpta radar. Hon tittade på Eva, bästisen sedan två terminer tillbaka. Eva med de trådtunna ögonbrynen vars föräldrar tillät både platåskor och smink alla dagar i veckan. Med uppspärrade ögon fixerade de först varandra, sen personen i rampljuset. Det var som om han ensam erövrat hela scenen. Hur hade de kunnat missa honom? Han var en perfekt mix mellan filmens Rocky Balboa och den grekiska statyn som prydde skolans entré. Klädd i prästskrud dånade hans orädda röst mellan väggarna. Gesterna som följde rollen satt som gjutna. Utan tvekan var han ensemblens stora talang. Alla andra blev osynliga och deras repliker oviktiga. Hon och Eva blev där och då blixtförälskade i den mörka ynglingen som agerade så moget och uttryckte sig så självsäkert. Jämfört med de andra var han redan vuxen. En mogen människa vars lyskraft hade en magisk inverkan på de båda väninnorna som nu lutade sig över räcket för att kunna se bättre. Kinderna hettade och de var säkra på sin sak. Något snyggare fanns nog inte på denna sidan stan. I veckor beundrade de sina Adonis på avstånd. Genom diskreta efterforskningar fick de efterhand reda på både hans namn och vilken klass han gick i. Och eftersom ingen annan verkade ha upptäckt denna gåva till människa var han som en present som de kunde ha helt för sig själva. Ingen förstod deras intresse. Tvärtom ansågs han vara märklig, på gränsen till konstig och han tillhörde definitivt inte skolans innegäng. De båda hänryckta flickorna ryckte på axlarna åt den obefogade kritiken och skrev hans namn på små lappar med hjärtan som de gömde i pennskrinen. Och dagdrömmarna bestod endast av en enda sak. Branko, det var så han hette. Några veckor senare tog han studenten. Tjejerna gick på sommarlov. De grät en skvätt över att kanske aldrig mer få se honom. Men efterhand som sommaren slutligen övergick till en ny termin var han bortglömd. I alla fall talade de aldrig mer om honom. Det kom nya förälskelser och Eva fick en sportbil och ännu mera smink. Ytterligare två år skulle de följas åt tills det var dags för den egna studentfesten. Strax innan skolavslutningen mötte Eva sin stora kärlek, vilket innebar att inte bara skolan var slut. Tjejernas relation fick sig en rejäl törn och den tre år långa vänskapen var ohjälpligt över. Eva skulle nu bli vuxen och ansvarsfull, sa hon. Hennes fästman som var många år äldre tyckte det var dags för henne att sluta umgås med omogna och småborgerliga klasskamrater. Det är på tiden att vi blir vuxna, malde Eva på i en ton som definitivt inte var hennes. Tanken var befängd. Hur skulle det gå till? Vuxen? Det var väl inget man bara blev så där. Fästmannen var för sjutton ett skämt, eller rättare sagt en dominant och kontrollerande person som utsöndrade en aura av problem. Lycka till med den gubben, tänkte hon för sig själv, och önskade Eva lycka till med livet, som på rekordtid förvandlats till en tant. Därefter tvingade hon fram några små tårar till avsked, spände upp paraplyet trots solsken för att dölja besvikelsen som så småningom skulle övergå i vrede. Hon var övergiven och det gjorde ont. Önskar dig allt gott. Evas röst lät som taggtråd. De sågs aldrig mer. Däremot hände det att hon tänkte på Branko ibland. Inte med saknad eller vemod utan mer som en dagdröm. Han ingick i den ström av tankar som ständigt sysselsatte hjärnan. Nästan som en slags verklighetsflykt. Små fragment av bilder som strax därefter föll i glömska igen. På samma sätt kom hon att tänka på honom när hon i ett förtryckt brev fick reda på att Eva skulle gifta sig i Stora kyrkan minsann. Hon var välkommen till ceremonin i kyrkan som var öppen för alla. Det stod ingenting om någon fest. Tack, men nej tack. Gifta sig, varför all världen då för, muttrade hon missundsamt. Själv hade hon aldrig ens haft stadiets sällskap, ännu mindre haft någon friare. Istället fick hon alltid höra att hon var världens bästa kompis och att det var dumt att krångla till det med något varaktigt förhållande. Praktiskt, tråkigt och definitivt ensamt. Det var ingen som ville ha henne på riktigt. Men hon nickade ändå i samförstånd mot sin vilja. Den annalkande hösten fick henne att ta ett radikalt beslut. Hon skulle fly landet. Fylld av förhoppningar och hyfsat självförtroende packade hon stora väskan med destination utlandet, nästan säker på att kunna bli en fin balettdansös. Hon var en hyfsat stor talang i den medelstora svenska staden där hon levt större delen av sitt nu 20-åriga liv. Men väl på plats slog verkligheten som en slägga i pannbenet. Konkurrensen var mördande och hon var inte dummare än att hon accepterade ett nederlag innan det ens hade börjat. Talangen räckte helt enkelt inte till, eller var det kanske kraven hon inte kunde ta? Det spelade ingen roll vilket. Hon var nu ensammare än någonsin. Med tilltufsat ego gick resan tillbaka till den lilla medelstora staden där drömmen om en danskarriär lades i malpåse, i alla fall tillfälligt. På den här tiden fanns det mängder av diskotek. Saturday Night Fever var den bästa filmen och Bee Gees falsettröster spelades på alla radiokanaler. Gabardinbyxor, väst och platåskor slet på dansgolven till låten Boogie Wonderland. Och Studio 54 i New York var det absolut hetaste man kunde föreställa sig. Ingen hon kände hade varit där, men alla ville dit. Men även i en medelstor svensk stad fanns det ställen dit man gick för att synas. Coola DJs som påstås komma direkt från USA fyllde dansgolven med halvklädda glittriga diskogudar som lät sig de senaste dansstegen. Permanentvätskor sålde slut, ofta med bränd hårbotten som resultat, och pastellmordet låg och väntade. Vilka som var par eller vem som gick hem med vem kändes inte så viktigt. Det som spelade roll, det var den namnlösa familj som för några timmar på ett dansgolv blev ens närmaste och som man aldrig ville leva utan. Utan dem var man ingen. Så en kväll strax innan stängningsdags korsade deras vägar igen. Men ens var han bara där. Enkel, tillmötesgående och snygg. Han log igenkännande tvärs över dansgolvet, vilket hon tolkade som ett gott tecken. Diskret höjde hon handen för att han skulle stå kvar, samtidigt som hon banade sig fram genom den studsande människomassan. Branko. Hon upprepade namnet i huvudet några gånger. En uttvättad grå collegetröja och slitna alldeles för stora jeans var väsensskilda från de glittriga läderklädda och uppklädda nattklubbsgästerna som alla ville vara så uppseendeväckande som möjligt. Han synade hennes breda rosa skär på de höga klackarna. Är det inne nu? Rösten lät genuint intresserad och inte arrogant på något vis. Hon nickade och höll kvar den vänliga blicken. Mitt i musikens dunk och diskobollarnas facetter vilade ett magiskt lugn över honom på gränsen till andligt. Han var så annorlunda, men det tycktes inte bekymra honom det minsta. Tvärtom verkade han starkt av sitt eget värde. Nyfikenheten tog över hand och de gjorde sällskap hem. Den natten satt de uppe och drack te och pratade om allt som var viktigt. Eller rättare sagt om saker som ingen annan i kompisgänget någonsin talade om. De pratade om sorg, kärlek och smärta. Nästan samtidigt som hon farit till London hade han tagit sin tillflykt till Asien. För att bli munk. Hon måste sett fullständigt chockad ut. Hon stirrade på de tunga ögonlocken som nu drogs ihop till små springor av skratt. Han tog hennes händer i sina och sakta kunde hon visualisera och rakade huvudet, de orangea kläderna och rader av män som ägnade dagarna åt att tigga mat och meditera. Hans hud liknade sammet och hon drog en suck när hon funderade på om hon skulle våga ta på den eller om det var för tidigt. De drack mer te. Svartvinbärste. Brankos liv som munk hade fått ett abrupt slut när han mitt under monsunen i den värsta stormen förälskat sig i en människa som på stående fot erbjudit honom tak över huvudet och låtit honom stanna. Som en herrelös hund. Men smärtan i rösten gick inte att ta fel på när han tårögd förklarade att kärleken från hans sida var beständig. Dessvärre var det inte ömsesidigt. Tänk dig, från en dag till nästa står jag ute på gatan. Det var bara att åka hem. Underläppen darrade och gråten låg på lur. Hans sårbarhet tog hon som en komplimang, ett förtroende. De satt tysta. Att våga bryta sig loss och leva det liv som han gjort visade på riktig styrka. Och hon undrade vilken slags idiot som frivilligt kunde slänga ut någon som Branko. Och nu är du här hos mig, sa hon till slut. Och berättade utan omsvep om förälskelsen på gymnasiet som minsann varat i flera veckor. Men att tanken på att de kanske skulle ses igen alltid funnits där. Han nickade mot affischen bredvid bokhyllan. Rudolf Nureyev, den ryske dansaren som med total överlägsenhet utplånat en hel generation manliga dansare. Han är vacker, sa han. Och den bäste, la hon till och berättade om sig själv och att hon dansat sedan barnsben. Att hennes egen danskarriär var medioker, det sa hon aldrig. Istället gav hon sken av att karriären var på gång, eller åtminstone möjlig. Och satte på ett blandband med känd ballettmusik. Han lutade sig tillbaka, blundade och njöt. Om hennes avsikt var att imponera lyckades hon nog. Upprymd och full av energi visades på begäran upp alla trikåer, de nyaste tåspetsskorna och som avslutning den stora lådan med alla de kasserade skorna som sparats. Han skulle lära sig allt om ballett, sa han, och lät silkesbanden löpa mellan tummen och pekfingret. Framåt småtimmarna bröt han hastigt upp. Hon ville be honom stanna, precis som en herrelös hund, men istället nickade hon och tackade för det goda samtalet. Han fick hennes nummer. Tänk att jag känner en livslevande ballerina, var det sista han sa innan hissdörren stängdes. Orden tände ett hopp. De skulle med största sannolikhet ses igen, bara han ringde.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
De fortsatte att ses. Till en början varje kväll, men efter ett tag var de i princip oskiljaktiga. I Brankos sällskap blev hon speciell, uppskattad och sedd. Med håret i stram knut trippade hon likt en liten utställningshund bredvid sin bildsköne vän. De behövde varandra. Behövde någon att spegla sig i och när han en dag bad att få följa med till ballettklassen för att titta var det som ett erkännande som fick henne att nästan sväva fram. I Thailand hade han lärt sig att meditera. Varje morgon steg han upp i gryningen för att hitta sitt inre lugn. Hon kunde höra de utdragna andetagen och det märkliga ljud som till en början varit fullständigt skrattretande, men som efterhand faktiskt skänkte även henne någon slags harmoni. Jag kan lära dig, sa han. Kanske det, ljög hon. Kanske inte fullt så öppensinnad som hon gärna ville tro. Ingen mediterade i Sverige på den här tiden. Med kisande ögon smekte han hennes överarm som om den var av sköraste glas. De mjuka fingrarna följde konturen av skuldrorna, ömt och omhändertagande. Hon satt på en ouppnålig piedestal. Om kvällarna somnade de alltid tätt intill varandra, påklädda. Han var som en sköld runt hennes späda kropp, hon trygg och lugn. Dina armar är som svanar, sa han och kysste dem. Hon fnittrade generat och lutade sig uppmuntrande mot honom. Men det blev aldrig mer än så. Besviken tröstade hon sig med att Branko nog ville vara säker på sin sak. Kanske gjorde sveket i Thailand fortfarande ont. Men oavsett så var han den vän hon alltid fantiserat om att ha. Och om kärleken dröjde kunde det vara värt att vänta. Eller så var det kanske ett medfött försiktighetsmått som hade att göra med att han vuxit upp som enda barn med en ensam mamma. En änka som dyrkade sin son. Mamma nämndes alltid med stor kärlek och ofta berättade han små lustiga episoder ur deras liv. Branko var barn till jugoslaviska immigranter, vilket han tidigare aldrig berättat för någon. Han skämdes över sitt ursprung, sa han, och hade under hela uppväxten ljugit och sagt att familjens efternamn hade fina anor från Österrike. Det lät mycket bättre. Det var tveksamt om han ens kände sin far. Jag berättar det för dig, för du och jag, vi har ju varit vi sedan begynnelsen, sa han. Hon nickade i samförstånd, men begrep ärligt talat ingenting. Varför ljuga om det uppenbara? Det gick inte att undkomma sig själv. Verkligheten kom alltid i kapp. Men det sa hon inget om. För överlag sa hon allt mindre, medan han, som från början varit den som lyssnat, talade allt mer. Ivrig föreslog han en morgon att hon skulle få träffa hans mamma. Mamma är helt begeistrad över att jag känner en livslevande ballerina. Förstår du vilken status det är för henne att hennes enda son har träffat en person av kultur? Han plutade med munnen och kysste henne på pannan. De mjuka läpparna stannade kvar en stund, länge nog för att kunna dra in doften av solkräm. Vi drar till stranden, sa han. Vi kan tävla i vem som blir brunast. Och så låg de i sanddynerna resten av dagen. Hon under en parasoll för att skydda den bleka ballerinakroppen. Han insmord i Hawaiian Tropic utan någon som helst solskyddsfaktor, för att den lätt bruna huden skulle anta en mer gyllenbrun ton. Hon misstänkte också att han använde hårborttagningsmedel över hela kroppen. Då och då ställde han sig upp för allmän beskådan och njöt av de beundrande blickarna som den hårlösa, blanka kroppen drog till sig.
Thank you.
2 dagar senare, mitt i en omfamning, tittade han på henne och sa: "Du förstår väl att jag inte kan göra det här längre." "Göra vad då? Vi gör ju ingenting", svarade hon, men nickade som om hon förstått. Vad var det de inte kunde göra längre? De hade ju knappt kyssts, bara hyst aktning och beundran inför varandra. Och mamman hade de fortfarande inte fått träffa. Han fortsatte: "Jag ska träffa någon i eftermiddag så vi kan inte ses mer. Det är ingen mening med att dra ut på det. Det är lika bra du drar. Nu, med detsamma." Rösten var med ens fylld med motvilja och de tidigare så mjuka läpparna blev till smala streck samtidigt som han vägrade se på henne. Vad hade hänt? Vem skulle han träffa? Vem var han egentligen? Förtrollningen var bruten och som genom ett omvänt trollslag var allt som vanligt igen. Och hon var ensam igen. Hon flydde ut genom dörren, men den våg av tårar som hon trodde skulle komma uteblev. Istället tog hon några sorglösa hoppsasteg till ljudet av fåglarnas morgonkvitter. Han hade rätt. De kunde inte träffas mer. Hans vänliga svassande och påtagliga kroppsfixering hade varit välgörande till en början, men efterhand utvecklats till något påfrestande nästan på ett kontrollerande vis. Hon hade blivit någon hon varken kunde eller ville vara. Trots det kändes det som ett stort svek och några minuter önskade hon att han skulle få ruttna i helvetet medan morgontrafiken påminde henne om att livet trots allt gick vidare.
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your. Tomorrow, yeah.
Många somrar senare vaggade hon fram väldigt sakta i den tryckande värmen. Kullerstenarna gjorde det ytterligare svårt att gå. Snart skulle hon föda sitt barn och hon ville bara hem och svalka sig med en kall dusch. Från andra hållet närmade sig en spöklik gestalt. En person som en gång varit ett mellanting mellan filmens Rocky Balboa och en grekisk gud. Nu var han grå, nästan vit, totalt utmärglad. Gången hade förlorat all spänst och han gick sämre än hon gjorde i sitt höggravida tillstånd. Blickarna möttes och för några sekunder fanns igenkännandet där. Lidandet i hans tunga ögonlock var outhärdligt. Hon drog efter andan medan leendet frös till is. Hon bar på liv, han på död. Utan ett ord passerade de varandra med blicken fastnaglad i den andres ögon. Gemensamma minnen studsade runt om och hans näsvingar vidgades i ett försök att dra ett djupt andetag. Det var uppenbart att det tog på krafterna. Han svepte med blicken över den gigantiska magen. Därefter pressade han fram ett ytterst smärtsamt leende. Ett leende som senare skulle bli det starkaste minnet efter honom. Ögonblicket skulle aldrig gå förlorat. Och hon kände någon sorts dum triumf, som om att hon hade vunnit över honom. En sorts hämnd för att han svek. Hon levde, han knappast. Senare på bussen skämdes hon oerhört över sin reaktion och lovade att aldrig berätta om mötet för någon enda människa. En månad senare, på ett sjukhus i en medelstor svensk stad, födde hon efter en envis kamp mot klockan sitt efterlängtade barn. Samtidigt på ett annat sjukhus, ett med universitetsklinik, dog Branko. Ingen visste den egentliga orsaken till den plågsamma döden förutom hans mamma, som till alla sagt att han led av obotlig cancer. Ingen talade om den egentliga dödsorsaken, för ingen skulle kunna besudla minnet av den ensamma mammans älskade renlevnadspojke, som till och med varit munk i Thailand. På den ortodoxa begravningen, dit ingen kom, hölls en enkel ceremoni. Prästen läste några hastiga rader medan mamma brustna hjärta spillde ut som kvicksilver över den lilla buketten på kistan. Utanför rasade årets första höststorm. Den och klockringningen var det enda som påminde om livet där ute. Men mamman verkade inte höra när hon knäböjande tittade upp i taket för att be om att sonen trots allt skulle få en plats bland de himmelska. Kanske var livet över även för henne. Prästen tog tveksamt mamman i sin hand. Han förstod nog att tårarna tagit slut och de som mot förmodan fanns kvar var fastfrusna i den skam en mamma skulle bära resten av sitt liv för att hennes enda barn dött i AIDS.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Rien, ni le bien.
m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi.
Långt senare skulle hon förstå att Branko aldrig varit med någon kvinna. Och den kärlek han burit inom sig aldrig varit ämnad vare sig för henne eller för någon annan kvinna förutom den högt älskade mamman. Känslorna för ballerinan hade varit hans desperata försök att passa in och vara normal i en värld där män som Branko ansågs onormala och till och med farliga. Återhållsamheten hade varit en sköld mot just den världen och hon användes bara som ett sorts skydd för att ge tillfälligt andrum. Andrum från den livslögn han måste ha levt med i hela sitt liv. Trots det kände hon en enorm rikedom över att de setts en sista gång. Där på gatan, kort innan han dog. I hans ögon hade funnits välsignelse och hon visste att han i dödsögonblicket tänkt på henne och det lilla barnet hon nu bar i famnen. Hon skulle minnas honom långt efter att alla andra fallit i glömska, för barnet fick leva medan han gav sitt liv för kärleks skull. Hur sörjer man någon som man inte får sörja? Någon som gått bort i det onämnbara och som begravs med en förtvivlad mor som enda sörjande. Den här sista låten är till alla er som jag älskar, har älskat och kanske kommer att älska. Ni vet vilka ni är.
Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading, but I'm gonna fly.